Guds frid allesammans. Vad roligt att se er igen. Vi träffades ju på första advent. Och sen dess så har vi varit i Afrika. Och det har ju varit en fantastisk upplevelse. Och med hela våran familj har vi varit där. Det har varit fantastiskt. Vänner, vi är inne i fastan. Det är egentligen ett fantastiskt erbjudande till oss. Det är tid för eftertanke. Tid för lite mer, ni vet, sådär långsamhet. Tid för djupläsning. Ja, tid för vårstädning. Att rensa ut och upptäcka en massa rikedomar. Och varje gudstjänst är faktiskt en övning i just detta. Vi hör, vi läser Guds ord. Och liksom vår oro och distraktion får liksom vika undan en stund. Och vi får möjlighet utvecklas och växa lite mer. Och vi reser oss lite starkare. Vi får syn på Gud. Och vi får syn på oss själva. På vad vi behöver rensa bort. Och vi får möta nåd. Och vi får möta mättnad för vår själ och vår inre värld. Och jag önskar att den här gudstjänsten ska få vara just det. Vid två tillfällen så ska vi stanna vid ett bibelord ifrån Saltaren. Ska vi se om den kommer upp här. Han förde mig ut på rymlig plats. Han räddade mig. Varför? Jo, ty han hade behag till mig. Han förde mig ut på rymlig plats. Han räddade mig. Ty han hade behag till mig. Låt oss be. Far, tack för att vi får vara inför ditt ansikte. Vi får möta dig ansikte mot ansikte. Vi får en liten glimt, en liten större bild av vem du är. Och vi får syn på oss själva, vad vi behöver rensa bort. Vi får ställa oss på en plats som är rymlig. För att du älskar oss. För att du har behag till oss. Jag tackar dig. I Jesu namn. Amen. Alltså, platsens betydelse i vårt liv ska vi faktiskt inte underskatta. Den påminner oss om vår längtan liksom att höra hemma någonstans. Att komma till ro. Jag tänkte på det när man har varit ute på resa, en lång resa, och man öppnar dörren hemma och sätter sig i fåtöljen. Och man kommer liksom till ro. Och upp med fötterna på bordet och man känner bara, wow, här hör jag hemma. Jag får komma till ro. Det är något skönt. Vi har alla platser som betyder väldigt mycket för oss. Och vi förknippar just platsen med viktiga upplevelser i vårt liv. Platser som vi bär med oss genom livet. Och just nu vet jag inte vilka platser du tänker på. Det kommer säkert upp en massa olika bilder i din inre värld. Och jag tänker, Kanske är det så att människan behöver liksom höra ihop med en plats och sen våga på något vis återerövra den för att påminna sig om en del av sin identitet. Goda platser. Lyckliga platser. Kanske platser där vi har gråtit. Platser där vi har delat livet med någon som har betytt väldigt mycket. Platser där vi har fått uppleva Gud. Det kanske är ett bord i ditt barndomshem. Kanske den platsen som har betytt mycket för dig. Eller platsen vid en eldstad, och då tänker jag på min barndom i Indien. Eldstaden, pappa, en fåtölj och en bok. Den platsen betydde massor för mig. En vacker fontän i en by uppe i Provence till exempel. Det har också varit en plats som har betytt mycket för mig. Eller platsen vid ett altare i en kyrka. Där man har känt stillhet, förundran över någonting som är större än en själv. Det finns gråtplatser i livet. Och jag tänker på en plats som jag bär med mig. Jag sitter på min mammas sjukbädd. Hon ska snart dö. Min mamma som hade liksom planterat in trygghet i min själ. Hon som hade liksom nynnat en trygg sång in i mig. Hon var på väg att dö. Och jag sitter på hennes sängkant. Och vi talar förtroligt med varandra och hon berättar för mig att den värsta dagen i hennes liv, det var när hon behövde lämna mig upp på ett internat uppe i Himalayabergen. Och den lyckligaste dagen i hennes liv, det var när hon fick ta mig hem igen, ifrån internatet, hem igen. Och så tänker jag, ja, det var mamma som hade det jobbigast. När det gällde den där internattiden som jag har tänkt på ganska mycket. Jag tröstar henne där vid sängkanten. Jag andas liksom med henne och jag vissar henne. Och jag säger, oroa dig inte mamma. Du är älskad. Tack för allt du har gjort för oss. Och tiden liksom upphör. Och så lossar hon ifrån jorden. Och så lämnar hon den mätbara tiden. Och så går hon in i det stora ljuset. Och jag sörjer. Och det är priset man faktiskt får betala för att man har älskat stort och varmt. Och så går jag till platsen där jag får utrymme att vara skör. Jag bär min nakna sorg och saknad, mina tårar till den som aldrig väjer för alla sorters känslor. Till den som inte vänder bort sitt ansikte från våra tårar. Den som inte vänder bort sitt ansikte när vi tvivlar, när vi sörjer och när vi till och med är arga. Till den som är närvarande hela tiden. Till den vänder jag mig. Till den platsen. Till den himlens Gud som sjung tröst in i mig. Vi arbetade på en plats i Thailand, Juniper Tree. Som var en väldigt unik plats. En plats Där vi mötte människor som jobbade över hela Asien och som kom från olika hörn i världen. Och där vi försökte liksom dela livet med varandra. Där vi samtalade, där vi grät tillsammans, där vi skrattade tillsammans, där vi delade måltid tillsammans. Där vi gick på stranden tillsammans och delade livet. Alltså platser i vårt liv har präglat oss på olika sätt. Och vi bär med oss de här platserna, de här upplevelserna och de här platserna hela vårt liv. En plats som vi läser om i Bibeln, som Gud har designat. Och vi läser om den från allra första början i den här fantastiska berättelsen. Edens lustgård. En plats av harmoni. En plats av frid. En vacker trädgård, en lustgård. En plats av intimitet, kontemplation. Och här möter Gud och människan varandra. Ansikte mot ansikte. I fullständig harmoni. Och i den här sköna verkligheten uppstår ett gåtfullt drama. Människan lämnar och vänder Gud ryggen och Guds ord. Och i skam så gömmer hon sig. Och disharmoni uppstår. Människan lämnar den trygga platsen och går ut ur Edens lustgård. Och vad hände? Människan från den stunden blev platslös. Rotlös. Det är det värsta som kan hända en människa. Men hon är fortfarande bärare av Guds avbild. Men syndafallets konsekvenser blev att människan blev platslös. Hon förlorade sin själ. Men från det ögonblicket händer någonting som vi gång på gång får påminna oss om. Gud ropar: "Vad är du, Adam? Vad är du, människa?" Människan blev där efterfrågad av Gud själv. Från och med då så kallar han på oss. Han söker människan. Han söker dig och mig. För att rädda oss. För att upprätta den här harmonin, den här relationen med Gud själv. För att ställa oss på den där platsen, den där rymliga platsen. Tillbaka till trädgården, till lustgården. I fullständig harmoni med honom. Platsen för helande och läkedom. Och genom hela Bibelns berättelser så läser vi om viktiga platser som betytt mycket för människan. Där hon och Gud möts. Där förvandling sker och man får en helt ny inriktning. Jakob i första Moseboken 28. Vi läser om att han var på landsflykt. Han kom till en plats där han stannade för natten. Han får en dröm. Han ser en stege och änglar som steg upp och ner. Ett Guds tilltal. Och det uppstår en brottningskamp. Tänk att vi får brottas med Gud ibland, hörni. Vi brottas med Guds ord ibland. Och det uppstod där. Och Jakob kallar platsen för Betel. Det hebreiska ordet för plats som används här är makom. Och ordet, vet ni, det står för längtan efter att vara i möte med Gud. Vackert. Att få vara i Guds hus. Beit el Betel. Gud, han utnämner en plats som helig, inte för att den liksom utstrålar någon slags magisk kraft, oh nej, utan för att Gud och människa möts där. Då blir det en helig plats. Och denna natt så möttes Gud och Jakob. På en plats där Jakob upplevde förändring. Han fick en ny inriktning. Han fick ett nytt namn. Han fick en helt ny identitet. Gud, han går in i historien. Och han går in i geografin. Därför att han vill tala till människan. Ser vi gång på gång i Gamla testamentet. En dialog äger rum. På en viss plats och en viss tid. Och i andra Moseboken 2024 så står det: på varje plats där jag låter mitt namn bli nämnt ska jag komma till dig och välsigna dig. Här, nu, en helig plats. Wow. Här och nu. I Höga visan så läser vi om brudgummens enträgna sökande och kallande. Kom! Kom hit ut! Han står på platsen, han står på klippan och han ropar och kom ut ur grottan. Kom ut ur ditt gömställe. Det var kallt och det var trångt och det var mörkt. Det var inget livsutrymme in i grottan. Men någon som har behag till dig. Till människan som älskar dig. Han söker dig och han säger kom. Kom hit ut. Du min sköna. Jag vill se ditt ansikte. Jag vill höra din röst. Min älskade. För ditt ansikte och din röst är vackert. Det är Gud som säger så. Till vem då? Till dig och mig. Han kallar, han ropar, han vädjar. Han ger aldrig upp på dig och mig. Tänk vad det är många som inte har orkat kanske. Som liksom har gett upp på den och den och den och kanske på dig. Men Gud ger aldrig. Han kallade ut till frihet. Vi sjöng om det. Han kallade ut ur skam. Han kallade ut ur bitterhetens grotta. Han vill rädda dig. Han vill ställa dig på en plats där det finns utrymme. Och till slut så läser vi i den stora berättelsen att det otroliga händer, vilket också vi behöver påminna oss gång på gång på gång. Gud stiger ner till oss. Han lämnar härligheten och han sätter sina fötter på planeten jorden. Han avstod ifrån liksom det allra heligaste i himlen. Och han kom till oss, han kom till människan, han kom till den här skiten. Han kom för att rädda oss. Det var den, och det är den agendan han har. Att rädda oss och föra oss ut på rymlig plats. För att han har behag. Till oss. Han vill kalla oss hem. Och det är detta att han steg ner och satt sina fötter på den här jorden. Det är inkarnationens stora under. Gud blev människa. Han går rakt fram till Petrus där på Genesarets strand och han säger: kom, följ mig. Jag vill ge dig utrymme, jag vill ge dig en plats, jag vill ge dig ett hem. Och han säger det till varje människa. Det är Guds agenda att innesluta. Att innesluta. Och där och nu när han ropade på Petrus och att han skulle följa honom, så sätter Jesus igång en process på djupet. En process som frigör. Och det motivet som Jesus Kristus har, det kan vi lita på. Hans motiv är goda rakt igenom. Han vill frihet. Han vill utrymme för dig och mig. Han vill liksom kupa sina händer runt ditt liv och han vill forma dig. Han vill att du och jag ska bli en sann människa så som han hade en gång skapat oss till. Att bli sann människa. Det finns så många trånga utrymmen, alltså grottan, som vill binda oss. Det finns så mycket som gör att vi liksom inte finner oss själva. Det är så mycket som vill binda och hindra oss. Det finns så mycket röster, det finns så mycket måste, det finns så mycket... Ja, vi vet det, vi känner till det. Som vill hindra oss att leva fullt ut som de människor som Gud har skapat oss till. En sak som vill hindra oss, den känner vi till. Det är synden. Den liksom vill hindra oss att leva som fria människor. Synd hindrar oss att leva som sanna människor. Vi missar målet. Men vägen till befrielse, den känner vi också. Det är att erkänna, tala sanning, be om förlåtelse och bryta med synden. That's it. Sen är vi fria. Det är det Gud har lovat oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss synderna. Han ställer oss på klippan, i värmen och i ljuset. Men ser ni så här. Att det är inte bara vi själva som är syndare. Utan vi är utsatta för andras synder. Den egna synden är vårt ansvar. Och då sa vi just vad vi skulle göra. Vi inser vår skuld, vi bekänner och vi får förlåtelse. Men när det gäller de sår som vi har tillfogats av andra människor. Av smärtsamma omständigheter. Platser som nästan hotar oss idag. Platser som skapar rädsla på grund av sår vi har tillfogats. Och som faktiskt påverkar hela vårt liv. Då går inte vägen till befrielse genom syndabekännelse. Utan genom helande. Tiden läker alla sår. Nej. Tiden läker inte alla sår. Ett infekterat sår finns kvar och påverkar mitt liv och mina relationer. Men vad gör vi då? Vad gör vi med våra sår? Ibland så försöker vi förnäka dem. Vi förnäkar att vi är sårade. Oh nej. Och så gör vi det bästa för att dölja dem. Och det är ett så tröttsamt arbete. Eller vi kan liksom erkänna diagnosen. Ta fram våra sår i ljuset. Och Gud, helar och läker. För sanningen gör oss fria. Och ibland så gör vi väl i att få hjälp av en god själavårdare som i liksom känslighet för sanningens ande kan liksom spegla in Guds ljus i det mörka och det såriga. Gud helar där. Och inget av det smärtsamma, de smärtsamma såren, inget av alla smärtsamma sår och annat som vi kanske kämpar med ligger utanför Guds barmhärtighet och kraft att hela. Inget. Om du har glömt allt jag sagt i den här predikan, så kom ihåg detta. Finns ingenting som ligger utanför Guds barmhärtighet och kraft att hela. Och vi kanske lever i fruktan. Vi kanske lever i någon slags dålig självkänsla, kanske mindervärdeskomplex. Och det är en konsekvens ofta av smärtfyllda upplevelser. Vi kanske är besvikna på människor. Kanske någon lärare, kanske någon klasskompis, kanske en arbetskamrat. Ja, kanske till och med är vi besvikna på Gud. Det var ett uteblivet bönesvar. Jag trodde jag skulle få svar. Och jag blev besviken. Det är kanske det vi bär med oss. Det är såret som vi bär med oss. Och konsekvensen av detta blir väldigt ofta utebliven glädje. Utebliven frukt i vårt liv. Och då läser jag från Johannes 15. Jag läser om vinodlaren. Och jag läser om vinstocken. Och jag läser om grenarna. Och det står att Gud vill att vi ska leva i hans glädje. Där vi kan andas. Där vi kan vara oss själva. Där vi är fria i hans utrymme. Men ändå med trygga gränser. Men det finns tider. Det finns tider då vi lider av utebliven glädje. Och jag läser att det finns grenar i vinstocken som inte bär frukt. Johannes 15, läs det när du kommer hem. Alltså, man kan vara kristen och uppleva utebliven glädje. Utav såna här saker som jag har talat om. Rädsla. Dålig självbild och svårigheter, mindervärdskomplex. Det binder oss i glädjelöshet, vänner. Men nu kommer jag till ett glädjefyllt evangelium. Hur behandlar vinodlaren den gren som inte bär frukt? Som ligger ner på marken, slagen och är bruten? Riskerar du och jag, om inte vi bär frukt, att skäras av ifrån vinstocken, ifrån Kristus och kastas bort? Men just här i denna text så är ordet, lyssna nu, airo. På grekiska. Som betyder han lyfter upp grenen. Han lyfter upp grenen. Inte kastas bort. Det är en olycklig översättning. Den gren som ligger ner på marken som inte bär frukt. Den lyfter han upp. Emot vinstocken. Så att den sedan kommer bära frukt. Och på flera ställen i Bibeln så ser vi detta ordet airo. Vi läser om det när Jesus säger res dig upp och ta din säng och gå. Jag läser det i brödundret där det står om att samla upp brödbitarna. Står det inte att vi ska kasta bort dem? det är ordet airo. Det står vid ta upp mitt kors, inte kasta bort det. Ordet airo, samma ord står det där. Om grenen. Visst är det värt ett halleluja, ett amen. Grenen som ligger på marken. Som just då inte bär frukt. Då kommer vinodlaren. Den barmhärtige fadern. Och lyfter upp den här klängväxten. Lyfter upp den här grenen. Och lägger den emot vinstocken igen. För att få stöd. För att utvecklas. Sådan är vinodlarens barmhärtighet. Han lyfter upp och han förbinder. Han letar efter sonen. Han söker efter fåret och så lägger han fåret på axeln. Han upprättar Zacchaeus. Han vill dela måltid med Zacchaeus. Han binder upp grenen. Vinodlaren själv kommer idag till dig och mig och viskar. Jag älskar dig. Jag vill lyfta upp dig. Jag vill förbinda dig. Jag vill rädda dig. Jag vill ställa dig på trygg plats. Jag vill ge dig utrymme så du kan utvecklas, växa och bära frukt. Stå här nära mig i ljuset. Och värmen. Gudstjänsten här i Skärgårdskyrkan idag är en helig plats. Där du och jag möter Gud. Där han vill välsigna, där han vill rädda. Och han vill ställa dig och mig på en plats. I frihet. Där vi kan blomma ut och bära frukt. Så en hel värld ser det. Nästa söndag ska vi tala om samma vers. Och då ska vi tala om att församlingen får vara den rymliga platsen. Han förde mig ut på rymlig plats. Han räddade mig. Ty han hade behag till mig. Ska vi be en bön? Och verkligen bejaka att det är en helig plats. Att det är en plats där du och jag och Gud möts. En plats där Gud bara har en enda agenda. Och det är att rädda oss. Och det är för att han har behag till oss. Och om du kände att det var någonting som slog an i ditt hjärta innan vi beder, så kanske du vill räcka upp din hand. Jag vet inte om det känns naturligt för dig. Men Gud, han känner ditt hjärta. Han vet om hur du har det. Men om det känns naturligt så kan du räcka upp en hand. Så ska vi bedja sedan. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Jesus. Jesus. Du barmhärtige fader. Du barmhärtige vinodlare. Jag tackar dig för ditt barmhärtiga och nådefulla hjärta. Jag tackar dig för att du aldrig ger upp på oss. Du kallar och du väntar för att du har behag till oss. För att du älskar oss. Tack Jesus för att du känner vårt hjärta. Och du vet de som räckt upp sin hand. Och du vet de som ändå upplever att de behöver stiga ut i frihet. Stiga ut ur grottan. Ut på klippan tillsammans med dig. Tack Jesus för friheten. Tack för den rymliga platsen i din närhet. Tack för att du gör ditt verk i vårt hjärta. Och tack för att den här platsen, den här församlingen, den här kyrkolokalen får bli en viktig, helig plats för vårt liv i vår vardag. I Jesu namn. Amen.